Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Daniel Röjås bok Världens vackraste berättelse. Världens viktigaste vändpunkt. Korset har verkligen kommit starkt i vår, sa en expedit i en smyckesbutik för några år sedan till en kund, därtill en vän till mig som sökte efter en lämplig konfirmationspresent. Jag förstår att hon syftade på det som ett populärt och trendigt smycke, men kunde inte låta bli att börja fundera. Vad skulle det innebära om korset kom starkt bland oss i dess ursprungliga och djupa mening? Att försöka förklara korsets plats och betydelse i kristen tro har alltid varit en utmaning. Om vi tycker att det är svårt att förstå vad Jesus och att han dog på ett kors betyder för oss idag, så är vi i gott sällskap med undrande människor genom historien. För en icke-kristen i den första tiden efter Jesu jordeliv så var tanken att Gud skulle kunna dö absurd. Vad vore det för en Gud? En sådan bör väl rimligen vara odödlig. Filosofen och kristendomskritiken Celsus från det första århundradet efter Kristus riktade saftig och svidande kritik mot talet om Jesu kors. Kyrkofadern Origenes skriver angående Celsus. Han inbillade sig att vi i vår tillbedjan av honom som blir fängslad och dödad handlar på samma sätt som en del andra som faktiskt tillbad döda människor. För en icke-troende jude på denna tid var tanken på att Guds utlovade frälsare skulle dö upphängt på en träpåle, lika omöjlig som det var att föreställa sig stekt is. Att dö på ett kors tolkades snarare som att man var förbannad av Gud. Så kanske inte många tänker idag, men förståelsen av vad som händer på korset och vad det betyder tror jag är minst lika låg i vår tid. Jag tänker ibland på hur konstigt det nog kan kännas om man som ovan men nyfiken besökare skulle gå till en kyrka under exempelvis påskhelgens långfredag. Högt troligt hänger det kors lite överallt, såväl utanpå kyrkan som inne i den. Och bland deltagarna är de där populära korshalsbanden än vanligare än i övriga samhället. När prästen eller pastorn sedan tar till orda så handlar det om hur Jesus gav sitt liv för vår skull på ett kors och hur Jesu blod friköper oss från våra synder och försonar hela världen. Det känns kryptiskt och än svårare blir det efter predikan när det är dags för unison psalmsång med titeln Jag vill älska det urgamla kors. Förbryllar hör besökaren hur hans bänkgranne sjunger om ett gammalt blodigt avrättningsredskap, som om det vore något helt naturligt. På en avlägsen höjd stod ett grovt dystert kors, symbolen för smärta och skam. O, jag älskar det kors där vår Herre för oss blev till döden en smärtornas man. Jag vill älska det urgamla kors. I dess kraft ska jag segrande gå. Jag omfamnar det heliga kors tills jag segrarens krona ska få. I det urgamla kors av Guds blod färgat rött en underbar skönhet jag ser. Ty det är på det korset han lidit och dött, han som frälsningens nåd åt mig ger. Besökaren tittar storökt på psalmernas text och frågorna radar upp sig. Det är inte bara det religiöst högtravande språket som är svårbegripligt, utan hela upplevelsen av gudstjänsten känns besynnerlig. Vad handlar detta om egentligen? Jesus verkar ha lidit svårt, men inte på grund av sina egna brott, utan utifrån våra, i vårt ställe. Vad är det med människan som är så problematiskt att Jesus var tvungen att dö? Hur kan denna förnedrande död bli en segrande kraft? Varför vill någon krama och omfamna detta grymma avrättningsredskap? Och vad är det för skönhet som kan skönjas i Jesu blod som rinner på ett kors? Jag tror att vi är många som kan behöva hjälp att förstå vad korset egentligen har för betydelse för oss idag. Varje religion och ideologi har någon tydlig symbol som illustrerar ett betydelsefullt grunddrag i dess historia, tro eller övertygelse. Varför valde de första kristna inte krubban som han låg i som nyfödd, eller duvan som sänkte sig ned över honom i samband med hans dop, eller ett par sandaler som ett tecken på att han gått här på jorden precis som vi, eller snickarbänken han jobbade vid som ung? Ett annat rimligt alternativ hade varit att välja stenen som rullades bort från hans tromma grav. Istället för något av dessa alternativ blev den centrala symbolen för kristen tro ett enkelt kors vars båda bjälkar sedan urgammal tid var ett tecken på kopplingen mellan himmel och jord. Och det fanns en bestämd förklaring till valet. De första kristna såg helt enkelt Jesu korsfästelse, död och uppståndelse som mittpunkten i sin tro. För mig sammanfattar och förklarar en speciell bibeltext anledningen till detta extra väl. Aposteln Paulus skriver i sitt ena brev till församlingen i Korint om att korset är Guds svar på tillvarons ondska och illvilja, samtidigt som det förmedlar hopp i vår hopplöshet. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sändebud och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. Paulus skriver med tydlighet att Jesus gjordes till ett med synden för vår skull. Synd är ett belastat ord som kan vara lite svårt att relatera till. Många har en slags begreppsförvirring när det gäller den verkliga innebörden av begreppet i religiöst avseende. Vi är överlag nog mer vana att slänga ur oss ett "det var synd" om vi exempelvis missar bussen än att tänka på synd som ett begrepp som sammanfattar våra destruktiva ord, handlingar och attityder och konstaterar dem vara ett problem i vår relation med Gud. Gud tar våra liv på allvar och talar sant om sin kärlek till oss, men också om vår synd, vår egoism och vårt uppror mot hans vilja. Författaren G.K. Chesterton deltog en gång i en novelltävling på temat "Vad är det för fel på den här världen?" Chestertons bidrag var kort och koncist. "Bäste redaktör, det är jag som är problemet. Hälsningar Chesterton." Chesterton hade insett att mörkret och det onda i tillvaron inte bara visar sig någon annanstans. Det hjälper inte att zappa vidare eller byta kanal när nyheterna på TV presenterar problemen i tillvaron. Potentialen till ord och handlingar som trasar sönder relationer bor i vårt eget bröst. Björn Afzelius beskriver i sången Dockhemmet hur en relation trasar sönder och dragit isär de två som en gång var en enhet. Några textrader belyser särskilt den kluvenhet vi alla bär inom oss. Hur kan jag själv bli så förbittrad? Hur kan man säga allt jag sagt? Hur kan jag själv bli så förhärdad? Hur kan man bli så grymt kall? Vad är det för en gräslig avgrund som öppnas i min själ? Hur kan man tänka sådana tankar om någon man en gång ville väl? Texten sätter fingret på vår inre kluvenhet och hur synden skapar en moralisk oförmåga att göra det vi egentligen vet är rätt. När Bibeln beskriver människans största problem använder den ordet synd en verklighet som skapar ett främlingskap i tillvaron då den skiljer oss från Gud. Det handlar om vår oförmåga att leva i gemenskap med Gud och göra hans vilja. Synden beskrivs av bibelprofeten Jesaja som en form av vilsenhet. Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg. Synden skadar vår orienteringsförmåga i tillvaron och skapar en osäkerhet om varifrån vi kommer och vart vi är på väg. Synden deformerar våra liv då den gör att vi istället för att älska Gud och våra medmänniskor ofta fastnar i en kretsgång av egoism. Vi blir inkrökta i oss själva och livet handlar allt för mycket om mig och mitt eget. Paulus skriver alltså i det citerade bibelordet att det revolutionerande som hänt har sitt upphov i Gud, att det var han som försonade oss med sig genom Kristus. Försoningen sker alltså på Guds initiativ. Det är han som aktivt handlar för att den ska bli möjlig. Vårt bidrag som människor handlar om att ta emot och låta försoningen verka. Ordet försoning och vårt behov av den leder tankarna till situationer där två parter har hamnat i konflikt med varandra och glidit isär. Det har hänt saker som trasat sönder relationen och skapat distans och många gånger bitterhet. I sådana lägen kan förlåtelse och upprättade relationer kännas som en avlägsen dröm. Paulus påvisar att det finns en kraft som kommer ur Guds eget hjärta som kan hjälpa oss att hitta hem i våra relationer till oss själva, varandra, till skapelsen och djupast sett till Gud. Försoning blir möjlig där förlåtelsen är ett faktum. Paulus undervisning om försoningen mellan Gud och människa har hela tiden Jesus i centrum. Paulus är tydlig med att försoningen har skett genom och tack vare Kristus. Världens vackraste berättelse om vår räddning talar inte bara om Gud i generella termer utan om honom sådan han visat sig i Jesus Kristus. När jag var barn fanns en tydlig tradition i min familj. En kväll i början av hösten bänkade vi tre syskon oss i soffan tillsammans med våra föräldrar för att beskåda sommarens skörd av diabilder. Ni unga som läser det här vet inte vad diabilder är. Googla på det. Bokstavligen dopade av chips och saft fick vi se de två vanligaste motiven i pappas fotograferande, blommor i närbild och fornminnen. Ett tydligt minne från de stunderna är pappas ständiga skruvande för att ställa in skärpan. Jag tänker tillbaka på det ibland. I en tid då skiftande, ofta suddiga gudsbilder florerar utmanas vi att ställa in skärpan på Jesus. Paulus skriver att han är Kristi sändebud och vädjar till alla som vill lyssna att låta sig försonas med Gud. Man skulle kunna säga att den som är kristen ska fungera som en ambassadör för Jesus i den här världen. Poängen med att sända en ambassadör till ett annat land är att etablera personliga relationer som väcker förtroende och bygger en bro för förståelse och kommunikation. Ambassadörens jobb handlar inte om det egna personliga varumärket utan om det rike han representerar. Han verkar inte för privata intressen eller egen framgång. Paulus är noga med vad som är motivationen för att berätta de goda nyheterna om Jesus. Kristi kärlek lämnar mig inget val. Kristi kärlek driver oss. Livet spricker sönder. Det händer de flesta av oss på något område förr eller senare. Paradoxen är då att Gud på ett särskilt sätt vill uppenbara sig i det som är vår smärta och våra sår. Där syns han extra tydligt. Inte för att kristen tro romantiserar lidandet eller uppmanar oss att söka det. Nej, se det snarare som en tröstens hälsning. Vi är inte diskvalificerade.